P3, Sveriges Radio.
Kvällens lugn har äntligen lagt sig. Det susar i asken utanför fönstret och vattnet ligger stilla. Bara små krusningar på ytan. Sommardagens värme har skiftat till en skön svalka. Fönstret står på glänt. Hon lyssnar till andetagen. Barnen sover till slut. Hela slottet sover förutom Karin. Vaxljusen är nästan nedbrunna i botten på tändljusstakarna då hon hör ljudet av hovar. Knappt hinner hon vakna till ur sin halvdvala när dörren sparkas upp. Ljuslågorna flämtar till. Karin störtar mot barnkammaren men knäktarna hinner i kapp och förbi henne. En av dem håller henne tillbaka och en annan har lyft den nyvakna Gustav ur hans säng. Hans syster stirrar panikslagen på sin mamma som skriker och försöker slita sig loss.
Det här är berättelsen om Karin Månsdotter som gjorde den unika resan från värdshuspiga till drottning genom det mesta skandaläktenskapet i Sveriges historia. Och med det blir Karin den första kvinna av folket vars namn ekat genom tiderna.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Efter den hemska natten när sonen Gustav rövas bort kommer Karin Månsdotter aldrig igen att sova med ljusen släckta. Kanske kommer hon aldrig någonsin känna sig riktigt trygg igen. Barnet som har kidnappats var en gång arvtagare till Sveriges krona. Son till den avsatte kung Erik den 14. Den som har tagit barnet är Johan den 3, bror till den nu fängslade Erik. Och kvar i sängkammaren på Åbo slott sitter en förtvivlad före detta drottning, Karin Månsdotter. Men varför stormar kung Johan den 3:s knäktar in, tar den oskyldiga 7-åriga pojken Gustav och för honom långt bort i fjärran land? Hans pappa är ju redan avsatt och kastad i fängelse. Och hur hamnar värdshuspigan Karin Månsdotter mitt i den stormiga politiska hetluften? För att förstå det måste vi tillbaka till den lortiga och rätt så skruttiga stan Stockholm ungefär 11 år tidigare, år 1561. Hela Stockholm vibrerar av fest och uppståndelse. Den gamla kungagubben Gustav Vasa är död sedan nästan ett år och det är dags för den nya kungen att krönas. Erik, Gustavs äldste son, ska bli Erik den 14. Ett riktigt modelejon till renässansfurste igen, med senaste snittet på klädseln och piffig skäggfrisyr. Hela stan trängs för att försöka få en glimt av den nya arvingen till kronan. Den storslagna entrén är planerad i minsta detalj. Erik skrider in i stan på sin vita ståtliga häst. Festligheterna har pågått i dag med helstekt oxe på Stortorget och öppen bar åt folket, välfylld med öltunnor och vintappar. Folk super till rejält, för gratis smakar extra gott. Och det bjuder Erik den 14 gärna på, för ingen ska missa att han har blivit kung. Alla är bjudna att se fyrverkerierna, lindansarna och djurhetsningarna. Kanske är tillställningen både fascinerande och obehaglig för den 11-åriga flickan Karin Månsdotter, som antagligen står i folksamlingen som hurra för Erik. Men det måste vara spännande att få en skymt av kungen. Hans stolta hållning och vackra kläder gör henne kanske nyfiken. Men Karin har förstås ingen aning om att hon kommer spela en avgörande roll för mannen med det röda skägget på den vita hästen. Nej, varför skulle hon? De lever ju i vitt skilda och helt oförenliga världar. Karin är född i Stockholm, dit hennes mamma Ingrid och pappa Måns har flyttat in från den uppländska landsbygden. Förmodligen för att lättare hitta jobb och kunna försörja sig. Pappa jobbar som stockeknäkt. Det betyder att han är en vanlig fångvaktare. Stockholm är Sveriges största stad även på 1500-talet. Vi vet inte exakt hur många som bor där, men en kvalificerad gissning är runt 7000 personer. Det låter inte som så mycket, men själva innerstan består av det som idag är Gamla stan, Riddarholmen och Helgeandsholmen. Och så bor det förstås folk utanför stadsmurarna. Stan är myllrande och ganska trång.
Stockholm är en stad där man har grisar och kor inne i själva stadsområdet som är nuvarande Gamla stan.
Det här är historiker David Lidén, författare till boken Karin Månsdotter, drottningens revansch.
Och Stockholm är en ganska smutsig stad. Det finns förvisso kullerstensklädda gator, men vanliga stadsbor slänger ut sitt skräp genom fönstret och vi skulle tycka att det är en förväxt by.
Karin lever ett vanligt liv för sin tid. Kanske har hon haft syskon, men sannolikheten att de har dött är stor eftersom barnadödligheten är hög. Man kan ju dö av en enkel förkylning i en tid utan modern medicinvetenskap. Karins uppväxt är som de flesta andras. Hon blir vuxen snabbt. Och när hon är 14 är hon både föräldralös och mitt i arbetslivet. Och hon har börjat jobba på Stockholms mesta innekrog. Som piga och allt i allo hos Gert Kantor.
Som var holländare. Jag heter Gert van Woven. Han är 1500-tals Stockholms krogkung helt enkelt. Väldigt duktig på musik. Kantor. Och Erik den 14 älskade musik. Så det är troligt att Gert och Erik då kände varandra. Kungen hänger där och övriga högaden hänger där.
Antagligen gör den brötiga krogmiljön att Karin blir vuxen ännu snabbare än andra 14-åringar. Hon får nog utstå både det ena och det andra från packade gäster som tar sig friheter med pigarna. En del värdshus fungerar som en slags bordeller, men Kantors ställe är inte ett sånt tak. Nej, för hit kommer ibland riktigt fina gäster. Landets allra finaste till och med. Kung Erik den 14 till exempel. Han är en man som är känd för att ha stor aptit på kvinnor. På slottet bor redan ett gäng. Den så kallade frillohopen. Trots det är han sugen på fler unga tjejer till sitt harem. Han får syn på den 14 år gamla servitrisen Karin. Själv är Erik mer än dubbelt så gammal. Men det ser inte han som något problem, för Karin är precis hans typ. Han vet nämligen exakt hur han vill att en kvinna ska vara.
Erik den 14 skriver att en kvinna ska vara glad och lättsam och sund ungefär. Alltså hon ska inte vara någon tråkmåns och hon ska inte vara pinsmal och så ska hon ha friska tänder. Och när man undersökte Karin Månsdotters skelett på 1800-talet så säger man det att hon var ganska lång. Hon var av bondestam, alltså lite kurvig. Och så lägger man till de andra vittnesmålen att hon var väldigt glad och väldigt sorglös. Så det är väl ungefär det som Erik ser hos den här. Och för lyssnarna bör detta påpekas hos den här 14-15-åringen.
Kung Erik är van att få vad han vill ha. Nu vill han ha Karin. Och så blir det också. Innan någon vet ordet av får hon en ny arbetsplats. Karin anställs på Eriks begäran vid slottet som hovdam till en av hans halvsystrar, prinsessan Elisabeth. En av Karins första uppgifter blir att vara nanny åt Eriks oäkta barn. Barn som han har från relationen med Agda Persdotter, en av hans friller, alltså officiella älskarinnor. Karin blir snabbt införstådd med hur det fungerar, att den som blir kungens favorit får fördelar. Agda till exempel fick eget rum och nu har hon med kung Eriks välsignelse gift sig med en adelsman och lever ett gott liv. Att kungen och hans bröder har friller är en helt naturlig och accepterad del av hovlivet på 1500-talet. Men samma regler gäller självklart inte för kvinnor. Systrarna Vasa får under inga omständigheter ta sig några älskare innan de har gift sig. Det skulle förstöra gångbarheten på äktenskapsmarknaden och sprida skam över familjen. Karin Månsdotter är ofrälse, alltså en kvinna av folket. Det betyder bland annat att hon inte har någon utbildning. Vanliga flickor kan varken läsa eller skriva. Erik beslutar att den nyrekryterade Karin ska sättas i skolan och i turbofart får hon inte bara lära sig läs- och skrivkonsten utan också äta rätt, sitta rätt, tala rätt och föra sig på rätt sätt.
Det läggs extra krut på Karin. Men det hör inte till vanligheten att frillorna kommer från så pass enkel bakgrund. Men Karin är unik för hon kommer från underklassen. Helt enkelt. Helt och hållet.
Allt är nytt i den fina världen innanför slottets väggar. Alldeles säkert är den nya miljön svår att orienteras i.
Det är att jämföra nästan med att vi andra skulle förflyttas till Japan. Och bli helt plötsligt på pappret bli en del av det japanska samhället. Vi kan inga kulturella koder eller någonting.
Stockholms slott, februari 1565. Hon känner svetten i armhålorna och handflatorna och anstränger sig allt hon förmår för att inte titta storögt på Elisabeths klänning. Den är av den finaste sammet Karin någonsin sett. Hon försöker verka normal och lika avmätt som den jämngamla prinsessan som står framför henne med synande blick. Elisabeth beordrar Karin att följa med och svassar på lätta steg iväg i korridoren. Karin småspringer i kapp, blir ännu svettigare. Hon går så nära att hon når att greppa tag om prinsessans kjoltyg. Om hon bara sträcker ut handen så skulle hon nå. Plötsligt gör hon det. Greppar sammetsstyget. Det är lenare än hon kunnat föreställa sig. Hon märker inte att Elisabeth tvärt stannar till framför en dörr. Karin snubblar rakt in i Elisabeth som fläntar till. Prinsessan yttrar inte ett ord. Men hennes förnärmade ansiktsuttryck säger allt. Karin rodnar. Vågar knappt titta upp. Men så möts deras blickar och utan att förstå varför så börjar båda gapskratta. Ut ur barnkammaren kommer en liten flicka, Virginia. Hon börjar skratta hon med. Det är henne som Karin ska se efter och passa upp på nu.
Karin har troligen egentligen inte anställts bara för att passa barn på slottet. Hon är nog där för att Erik är så sugen på henne. Men barnpassning passar bra, för det är något som hon kan sen innan. Men det är inte det enda Karin kan. Hon är till exempel en riktig fena på sy. För även om vanligt folk på 1500-talet inte går i skolan och lär sig läsa, skriva och räkna, har de andra värdefulla kunskaper. Alla är i princip hantverkare och slöjdare. Gemene man kan snickra och styra med hus och hem. Och det allra vanligaste är att de kläder man har på kroppen är hemsydda. En vanlig människa har i regel en enda uppsättning kläder. Men nu när Karin har kommit till slottet har hon förmodligen gömt undan sina enkla linnekläder. Den långa kjolen, hucklet, blusen och förklädet. I Tre Kronors räkenskaper kan man se att Karin kvitterar ut metervis av fina tyger. Hon syr nya klänningar till sig själv. Lika fina som de andra frillernas, hovdamernas och vasasessernas. Konkurrensen är stenhård. Det är perfektion som gäller.
Och det är för att signalera att hon har kommit uppåt. Det är för att signalera att hon har kungens gunst. Och det är alltså en signal till de som inte vill att hon ska vara där. Och det är främst den svenska adeln och många av damerna i adeln.
Det är inte bara klänningar som Karin skräddar. Hon syr också en mansskjorta av ett exklusivt sidentyg. Det är visst Erik som ska få skjortan. Ett första tecken på att Karin kommer närmare och närmare kungen. Den modemedvetne Erik låter minsann inte vem som helst befatta sig med hans garderob. För det är inte bara för Karin som det är viktigt att signalera att hon är hemma hos kungen. Lika viktigt är det för Erik den 14 att visa sig mäktig och stark. För det politiska läget i Sverige är något ansträngt. Utrikes stormare. Landet ligger i krig med grannländerna kring Östersjön. Hemma är det också lite osäkert, för Sveriges nya kung har ännu inte hittat någon mäktig kvinna som han kan ingå äktenskap med. Kungen har verkligen ansträngt sig. Han har försökt få Elisabeth den första av England på kroken, men inte lyckats nå vidare. Det är inte helt lätt för Erik den 14. Familjen Vasa har rykte om sig att vara en nyrik uppkomlingsfamilj. Inte alls i samma liga som de anrika furstehusen nere på kontinenten. Erik är stressad. Och det hjälper inte att hans lillebror Johan har lyckats gänga sig med en polsk prinsessa, Katarina Jagiellonica. Sverige och Polen är i konflikt. Och det gör inte saken bättre att länderna står på varsin sida i tidens största bråk, religionsstriden. Sverige är protestantiskt och Polen är katolskt i en tid när katoliker och protestanter slåss mot varann efter Martin Luthers reformation i början av 1500-talet. Dessutom tar sig Johan lite väl stora politiska friheter. Till slut finner Erik inte på någon annan råd än att fängsla sin bror och hans nya fru. Systrarna i familjen Vasa ställer sig på Johans sida. Och det gör även flera av familjens högadliga vänner. Allt börjar ju så bra med Eriks glimrande entré på tronen för några år sedan. Men nu börjar det blåsa snålt på toppen. Hans sätt att använda sig av rådgivare från ofrälsestånd provocerar en del av de fina familjerna. Erik jobbar dessutom för att begränsa adelns politiska inflytande. Och det är såklart inte populärt. Han får dem ändå gå med på att han själv ska få välja vem han ska gifta sig med. Så har det inte riktigt tidigare fungerat, trots att det kan låta som en självklarhet för en kung. Men nu kan alltså Erik vandra fram till altaret med vilken kvinna han själv vill. Kan det här ha något att göra med den unga, vackra Karin Månsdotter som installerats vid hovet? Adeln kan inte ana vilka konsekvenser det här kommer få. Det kan nog ingen. Karin vänjer sig snabbt vid hovlivet och dess excesser och lyx. Hon tycks vara bra på att smälta in och socialisera. I alla fall att döma av hennes dryckesnota. Hon kvitterar ut litervis med renskt vin, men också spelpenningar. Hon sitter inte ensam på kammaren och glöggar i sig och spelar kort när hon har sällskap av kungen. Allt fler lägger märke till hur den unga blonda pigan stiger i kungens aktning. Men än så länge sitter hon inte säkert. och hon räknar inte med att hon ska bli något annat än favoritfrillan, i bästa fall. På några månader har Karins liv och tillvaro gått från att arbeta med att servera kreti och pleti öl i röjig krogmiljö till att ha slottet som hemadress, dricka fint vin, umgås med det förnäma folket och Sveriges kung. Och han är ett riktigt kap. Det är nog Karin långt ifrån den enda i Sverige som tycker. Erik är stilig och sportig och så gillar han att plinka ihop egna låtar på sin lyra.
Och tidigare historiker har velat porträttera Karin Månsdotter som just den här söta lilla jungfru Maria-gestalten som lugnar den hetsige kungen. Men då måste man lägga till att Erik den 14 är en av Europas absolut mest bildade monarker. Han talar flera språk flytande. Han är jätteduktig i matematik, han är duktig i musik, han är duktig i teckning. Han är snygg, han är kung. Han kan få, tror han själv, vilken prinsessa i Europa som helst. Men han faller pladask för Karin Månsdotter. Först måste det handla om utseende. Men sen ska man betänka att hon kommer till hovet och är troligtvis nästan illiterat. Och hon får lite bildning. Och hon tar till sig den här bildningen. Så att hon måste ha varit ruskigt intelligent. Annars hade hon bytts ut. För hon var otroligtvis otroligt spännande att prata med. Och Erik den 14, han ville också ha någon att prata med.
Men trots alla sina plus har Erik, i likhet med resten av många andra i familjen Vasa, nära till att brusa upp och bli förbannad. Karin skulle bara veta. Ilskan som Erik har svårt att kontrollera kommer via anledning att återkomma till. Ju längre tiden går, desto mer verkar kungen fästa sig vid Karin. Kanske är hon inte vilken frilla som helst. Under en av hovets alla resor, som hon såklart följer med på, begär hon ut mat av en fogde. Provianten lämnas ut under benämningen gärd, som betyder att maten är reserverad enbart till soldater. Och det är egentligen dödsstraff på att äta den om man inte är just soldat. Att Karin plockar ut godsaker ändå visar tydligt att hon verkar ha kungens välsignelse och gör det som hon själv vill. Det som Karin vill ha, det ska Karin också få. Och plötsligt verkar det som att Eriks älskarinnegäng är reducerat till en enda frilla. Karin Månsdotter. Hon har gått från piga till kunglig nanny, till en del av frillohopen, vidare till den enda officiella älskarinnan. Hur? Det vet vi inte. Men på något sätt har hon vunnit både kungens hjärta och tydligen några andra kroppsdelar också. För i hennes mage växer redan deras gemensamma barn. Karin är 16 år gammal och hennes livsöde är nu sammanflätat med kung Erik den 14. Hans framgångar är nu också hennes framgångar och vice versa. Vi kan anta att Erik och Karin är kära i varann. Men båda vet ju att det pågår äktenskapsförhandling för Eriks räkning på olika håll i Europa. Än så länge utan framgång i och för sig. Men alla vet att dagen när Erik gifter sig med en kvinna med fin stamtavla kommer, förr eller senare. Något annat kan ingen tänka sig. Eriks fängslade bror Johan och hans fru Katarina Jagellonica väntar barn och i och med det ökar trycket avsevärt på att kung Erik ska fixa en tronarvinge. Erik den 14 är förvisso Gustav Eriksson Vasas äldste son och kung av Sverige. Men han vet att det krävs mer än så av honom. Den svenska arvmonarkin är pinfärsk. Erik är den första som ärver kronan i den nya Vasa-dynastin. Och för att successionsordningen ska funka måste han skaffa fram en fru och ett legitimt barn. Tur att han har Karin så länge. I hennes sällskap kan han åtminstone slappna av. De vet inte om det själva, men de har nog sin lyckligaste tid nu. Erik skriver på latin i sin dagbok den 15 oktober 1566. Nata est mea filia Sigridis, som på svenska översätts född är min dotter Sigrid. Hon föds på kungens favoritslott Svartsjö och i och med dotterns födelse kan Karin vila i att hon i alla fall kommer få en frillopension. För bröderna Vasa tar ju väl hand om sina avlagda friller och om sina oäkta barn.
När man väl har nedkommit med ett barn, då har man en försäkring. Om kungen då tröttnar så måste han ändå sörja för att det här barnet får en status värdig ett oäkta kungabarn. Och då måste även modern till barnet bli omhändertagen. Alltså notisen är att hon hämtar ut kläder till Sigrid och så hämtar hon ut ett par tusen mark. Och det är en form av pensionsförsäkring.
Och mer än så kan inte Karin önska sig. Ingen kvinna av hennes sort har kommit längre. Men Karin Månsdotter kommer att krossa glastaket. Men det är inte alltid lätt att vara Erik den 14:s flickvän. Hans humörsvängningar är ett problem för alla runt omkring honom. Bäst på att hantera honom är Karin. Hovet vänder sig ofta till henne för att kolla av om det är läge att närma sig kungen. Hon gör vad hon kan för att varna och medla.
Man kan säga att adeln ser ner på henne, men det är en sanning med modifikation. För att så länge som hon är frilla så är hon väldigt bra att ha där, för att hon lugnar kungen helt enkelt.
Men Karin kan inte lösa alla kung Eriks problem. Orosmålen hopar sig. Det är vår och landskapet skiftar i ljusgrönt. Men Erik ser mörkt på sin omvärld. Han har politiska problem och han blir allt mer misstänksam mot sin omgivning. Det finns antagligen fog för en del av den paranoia som har slagit rot i honom. För det är många som är missnöjda med Erik som kung. Det går inte särskilt bra i krigen. Och dessutom har han ju retat upp adeln genom att tvinga dem åt sidan och släppa fram vanligt folk som kungliga rådgivare. Och så ställer Erik till det för sig rejält när han ger sig på den fina adelsfamiljen Sture, en inflytelserik gammal ätt med nära band till kungahuset. Erik misstänker att flera män ur släkten tillsammans med andra adelsmän är förrädare som vill störta honom från tronen. Det är oklart om det ligger någon sanning bakom misstankarna, men kungen låter fängsla flera höga herrar i Vasaborgen i Uppsala. Tillsammans med sina familjer försöker de utpekade bevisa sin oskuld. Det är förgäves. För det här är bara en mild upptrappning till vad som komma skall. Erik mår verkligen inte bra. Inom honom är det kaos. Och nu hänger många människors öde på hans vacklande psykiska hälsa. Inte ens Karin, som brukar kunna lugna kungen, kan stoppa det som snart ska hända.
Vasaborgen, Uppsala slott, maj 1567. Näktergalen sjunger för Karin när natten övergår i morgon. I timmar har hon legat vaken. Försommarsolen dränker det böljande mjukgröna landskapen. Eriks del av sängen är sjöblöt efter nattens vättningar och han är redan uppe. Karin stiger upp och sätter sig vid skrivpulpeten. Om och om igen läser hon brevet från Märta Sture. Avsändaren är desperat och vädjar om nåd. Och namnteckningen är satt där med hopp om att Karin ska kunna rädda livet på Märtas man och söner. Eriks dödsdömda fångar. Slottet har förvandlats till ett fängelse. På borgården sitter adelsmännen inspärrade. Karin doppar pennan i bläcket och skriver det snabbaste hon kan. Hon ska se till att ingen dör idag. Det bedyrar bläcket på pappret som hastigt förseglas med sigill och lämnas till budbäraren. Majdagen släpar sig fram och Karin har en olustig känsla i kroppen. Det är ovanligt tyst i slottets korridorer. Men så bryts tystnaden av ett skräckslaget skrik från borggården.
Karin lovade Märta Sture att göra allt för att rädda hennes familj. Men det löftet kan hon inte hålla. För skriket från borggården är början på den massaker som Erik beordrar. Han svänger från och på förmiddagen be en av de fängslade männen om ursäkt, som om han och de andra fångarna nu skulle få gå fria. Sen händer något, för några timmar senare stormar Erik in och sticker en av dem i armen. Sen störtar han vidare ut på borggården igen, och i flykten beordrar han sina soldater att döda fångarna. Av bara farten låter han också avrätta sin älskade lärare, som han har haft sedan barnsben. Efter blodbadet på borggården sätter Erik iväg och försvinner ut i skogs. Den förvirrade kungen har alltså på högst oklara grunder låtit avrätta 6 män. 5 av de högt uppsatta adelsherrar. Det här bäddar för stora problem för Erik. Och förstås också för Karin som står vid hans sida.
Alltså efter Sturemorden så springer Erik den 14:e ut i skogen. Han lider av en psykos, helt enkelt. Och man sätter igång en expedition där man letar efter honom. Och där deltar Karin. Och Karin då måste ju vara livrädd. För att hon vet att hennes position är synonymt med Eriks. Om Erik dör, vad ska hända med henne då? Vad ska hända med dottern Sigrid?
Karin har gjort sitt yttersta för att få kungen på andra tankar. Det vänliga brev som hon skickat till Märta Sture, hustru och mamma till 3 av de mördade, vittnar om att hon tror att hon ska lyckas styra av massaken. Men Karin kan inte uppfylla Märtas hjärtskärande önskan. Men att Karin svarar henne i den svåra stunden och att hon faktiskt försöker hjälpa till kommer senare få stor betydelse i en framtid när Karin kommer behöva allt stöd hon kan få.
Och hon förstår eftersom hon faktiskt bad för sturarna under styrmorden. Hon förstår att Adens känslor för Erik just nu, när de är ute i skogen, kanske inte är så himla bra. Och det skulle mycket väl kunna hända så att blir det statskupp, då kanske Märta Sture vill åsamka Erik den förlusten som Erik åsamkade henne.
Efter kalabaliken på slottet, som får namnet Sturemorden, blir Eriks psykiska sjukdom uppenbar för alla. Men kanske framförallt för Karin. Förmodligen är Karin väldigt orolig för vad som ska hända med henne och dottern Sigrid nu. Hon och alla andra tror att djävulen har tagit Erik i besittning. Han skriver i sin dagbok vid flera tillfällen under den turbulenta hösten att Karin plågar honom och förargar honom med bannor och ovett. Tyvärr skriver Karin själv inte dagbok, men vi misstänker att det kanske är hon som får den största skopan ovett. Hon verkar göra allt hon kan för att kungen ska må bättre. Till exempel betalar hon in ett stort bidrag till nunnorna på Vadstena kloster, ett av Sveriges få kloster som finns kvar efter reformationen, med hopp om att de ska be för att Erik ska återfå sitt borttappade förstånd. Men inte i första hand för vare sig Eriks eller sin egen skull.
När det är kris så blir hon väldigt resultatinriktad. Och det går som en lång tråd i hela hennes liv att när det är krisartat så vill hon först och främst ta hand om barnens framtid.
Innanför slottets murar rullar livet vid hovet på. Trots att Erik är så förvirrad att han inte ens vet att det är han som är kung. Och medan han repar sig efter strulet med Sturemorden blir Karin mer och mer bekväm i slottets korridorer. Hon, som är född till att vara tjänare, har nu en hel stab av egen personal som passar upp på henne. Och hon frotterar sig med maktens män och kvinnor. I slottets räkenskaper kan man se att Karin fått rutin på att beställa upp gott vin till sina egna rum. Det dricker hon i sällskap med Eriks högsta politiska rådgivare. Men det slutar inte där. Karin ska vandra längre upp i hierarkin än så. Eller snarare springa. För nu kommer det rassla på snabbt för henne och Erik. Framför Karin Månsdotter ligger en rak sträcka upp på toppen. Och en obarmhärtig knuff ner mot avgrunden. Men mitt i all olycka verkar hennes och Eriks kärlek spira. På hösten år 1567 syns det att Karin väntar barn igen. Och trots att ingen vet det har hon och Erik tagit ett stort steg. Ett steg som förklarar varför Erik har tjatat igenom hos riksrådet att han själv ska få välja sin hustru. Han och Karin har i största hemlighet gift sig. Ärkebiskopen Laurentius Petri har troligen något motvilligt vikt samman dem. Men smygvixeln innebär inte att Karins ställning är säkrad. Erik må ha något begränsad förmåga att förstå sin omvärld, men Karin har bra tentakler. Om det nu var så att han bara var paranoid innan Sturemorden, så har han nu med allt adelsblod på händerna skaffat sig verkliga fiender. Och för varje snedsteg kungen tar, ökar motståndarnas motivation att göra sig av med honom. Men kung Erik samlar sig och kommer igen. Efter några månader är han tillbaka på tronen, och nu vill han bli förlåten för det här med Sturemorden. Han försöker köpa sig fri från skuld genom att till exempel betala Märta Sture 270 kilo silver. Men vad är silver värt om man förlorat sin familj? Märta glömmer och förlåter inte så enkelt. Nej, silvret hon får kommer om mindre än ett år att finansiera Eriks slutliga fall. För det är inte långt kvar. Dödsdansen har inletts. Men kung Erik verkar tro att det är lugnt nu. Han har bestämt sig för att ta ledningen i det kostsamma nordiska sjuårskriget som har pågått under i princip hela hans tid vid makten. Erik beger sig till fronten i södra Småland, där gränsen mot Danmark ligger på 1500-talet. Den höggravida Karin följer med en bit på vägen, men stannar till i Nyköping, där hon i januari 1568 föder en son. Han får namnet Gustav efter sin farfar. Kanske känner Erik att nu har lyckan återvänt. Från fronten skriver han till Karin och hon axlar rollen som kungens ställföreträdare och deltar i regeringsärenden. Karin är inte längre bara en frilla och hon försöker finna sig i sin nya roll. Hon skriver brev till Eriks systrar och kan inte riktigt bestämma sig för om hon ska kalla dem käraste systrar som en svägerska skulle göra eller högborna prinsesser som någon som inte är en del av familjen Vasa tilltalar systrarna. Till slut blir det den senare benämningen. Karins och Eriks äktenskap är ju trots allt fortfarande hemligt. Men brevet hon skriver till prinsessorna vittnar om att det är något stort på gång. Karin frågar om hon kan få låna Vasasystrarnas skräddare.
4 juli 1568, Storkyrkan Stockholm. Karins kröningsgäster har kommit, ropar kungens närmaste man. Karins ansikte spricker upp i ett leende. Hon har inte träffat sina morbröder på flera år och hon känner sig blyg. I en av slottets salar, under uppsyn av en kammarherre, står bönderna samlade. I sina enkla kläder och skitiga stövlar med hattarna i händerna. De är obekväma i det stora tjusiga rummet. Men Karins glädje över att se dem bryter tystnaden och den tryckta stämningen. Se så, vin och bägare, beordrar Karin och välkomnar sina släktingar med rörda gladglansiga ögon och en skål. De ska känna sig välkomna här, säger Karin. Hon har låtit sy festkläder till dem och hedersplatser är reserverade i Storkyrkan. De tittar på henne i djup förundran. Kan det verkligen stämma att deras släkting, lilla Karin, ska gifta sig och bli drottning av Sverige?
Kanonsalverna hörs genom stenväggarna och Storkyrkans klockor ringer till bröllop. Men kyrkbänkarna är långt ifrån fullsatta när kungen skrider in genom porten bärande på sonen Gustav. Karin och Erik gifter sig för andra gången. Den här gången är det en officiell ceremoni. För Erik har återvänt till huvudstaden med segervimpen i topp. Han har jagat dansken ur Sverige. För samtidigt krig med förnyad kraft i Estland. Och flottan har fördrivit de utländska kaparna som härjat på Östersjön. Nu har han fått träffa sin son för första gången. Och återförenats med Karin. En återförening som folk sent ska glömma. För bröllopet väcker upprördhet hos den redan arga adeln.
Den skandalen som detta orsakar inom den svenska överklassen, den är av en sån magnitud, det här giftermålet mellan Erik den 14 och Karin Månsdotter, som innehåller delmoment som bara det är jätteskandaler. Som att kungen för in sina två barn i kyrkan, sina två oäkta barn, bärs fram med bruden till altaret. De ska göras äkta. Karin har utslaget hår. Utslaget hår har ingen ärbar kvinna i 1500-talets Stockholm. Bara de två sakerna är jätteskandaler.
Erik har sin vana trogen inte sparat på krutet. Hela stan står i festskrud. Vimplar och bekransade hus. Han har beställt regalier till Karin från en juvelerare i Antwerpen, låtit bygga triumfbågar och vid slottsporten står ett specialtillverkat vinfontänsträd. Till festligheterna serveras gödoxar, får, svin, lamm, kalvar, ägg, färskt smör och som underhållning har ordnats fram levande lokatter och lejon. Den nybyggda brudkammaren har dekorerats med guld. En tjusig kunglig säng köpts in, likaså nya tronhimlar för processionen. Och så såklart, extrema mängder alkohol. Det ska räcka till både fint folk och fattiga. Det här kalaset kostar på. Erik klurar ut ett sätt att finansiera brakfesten på. Han kräver tillbaka förlåt mig silvret från Märta Sture och de andra adelsfamiljerna som kompenserats för sina döda släktingar efter Sturemorden. Om de tyckte att Erik var en aningslös idiot innan, så är det nog en vårfläkt i jämförelse vad de känner för sin kung nu. Vad Karin tycker om att hon ska bli upphöjd till Sveriges drottning kan vi bara gissa. Men givet att hon är en intelligent person som har fingret i luften kan vi anta att hon har blandade känslor inför det hela. Hon anar nog oråd. Det gör inte Erik.
Erik den 14 är mästare på att inte läsa av stämningarna. Karin Månsdotter, när hon erbjuds att bli drottning är hon livrädd, tror jag. Varför jag? Hon hade varit otroligt nöjd med att vara frilla, vara första frilla, vara enda frillan om kungen gifter sig.
Karin Månsdotter får drottningkronan på huvudet och i och med det har den ultimata klassresan fullbordats. Hon har nått den absoluta toppen för en kvinna på 1500-talet. Gått från krogpiga, en nolla på samhällets botten, till att bli rikets första dam. Och hon delar med sig av sin framgång, ser till att ge sina släktingar generösa gåvor. Till exempel skänker hon stora mängder av den livsnödvändiga och oumbärliga varan salt. Men säg den lycka som varar. Knappt hinner hon luta sig tillbaka på sin drottningtron innan marken börjar skälva under hennes och Eriks fötter. För bröllopet blir spiken i kistan för Erik. Hans motståndare har fått nog. Erik måste bort. Och i fallet kommer han att dra med sig Karin.
Och Vasasönerna, man måste betänka att det här är en ny dynasti som sitter på Sveriges tron. Det här är alltså en generation tidigare har pappa Gustav tagit makten med våld. Och bland annat tagit makten då från familjen Sture som tidigare var mycket mäktigare än Vasarna. Så det här handlar också om att konsolidera dynastin. Och det gör man inte genom att gifta sig med en värdshuspiga. Man gör det genom att gifta sig med en utländsk prinsessa. Man kan inte gifta sig med en värdshuspiga. Det är skandalernas skandal. Och en sådan kung är inte tillräcklig. En sådan kung måste avsättas.
Eriks bröder, hertigarna Johan och Karl, behöver inte jobba särskilt hårt för att samla ihop ett gäng ilskna upprorsmakare bland den svenska adeln. De mobiliserar motståndet mot kungen, gör uppror och vips sitter kung Erik med familj i fängelse på Gripsholms slott i Mariefred. Några år tidigare var det Erik som höll Johan med familj fängslad på samma slott. Nu är det tillbaka kaka som gäller. Johans fru, Katarina Jagellonica, tycker nog synd om Karin och tröstar genom att skicka läckra maträtter direkt från sitt eget matbord till svägerskan i fångenskap. Till en början känns det kanske inte så farligt. Det är mer ett slags husarrest och de lever fortfarande i kungligt välstånd. Men över tid blir det mer och mer ansträngande att vara en familj i fångenskap. Det där hetlevrade temperamentet som förstört för Erik tidigare gör sig påmint igen.
Men Erik är otroligt psykiskt instabil under den här perioden. Han tror sig kunna påverka, han skriver mycket brev. Han försöker bryta sig ut, de skiljs. Barnen och Karin skiljs från honom ett tag, de kommer tillbaka. Och det finns faktiskt notiser från fångvaktare om att de grälar.
Att sitta instängda tär på relationen. Karin är 18 år gammal och har följt sin man till toppen. Men nu kravlar de tillsammans ner på botten. Erik skriver i sin dagbok att han ångrar äktenskapet med Karin. Han skriver också att hon skulle kallat honom för en förrädare som förtjänat att bli halshuggen.
Och att hon är arg på Erik och att hon säger det här att han har dödat oskyldiga, han förtjänar där han sitter, han har dragit sin familj i olycka. Och där finns det ju en del mänskliga, alltså där kommer äntligen det mänskliga Karin Månsdotter fram. För att hon är förbannad på honom ibland.
Karin och Erik bråkar och grälar en hel del. Men de verkar i alla fall vara sams ibland. Karin blir gravid i fångenskapen och lite senare föder hon sonen Henrik. Det är slut på Erik den 14:s tid som kung. Hans bror Johan kniper åt sig makten och blir kung Johan den 3:e. Han är som resten av familjen Vasa smått paranoid och oroar sig för vad Erik kan tänka sitta på. Och oron är inte helt tagen i luften. Erik kör på och gör ett flyktförsök redan efter någon månad i fångenskap. Dessutom finns det många runt om i landet som fortfarande är lojala med honom. Johan är rädd för att de ska kuppa och sätta Erik på fri fot. Så Erik med familj flyttas flera gånger till ställen längre och längre bort från Stockholm. Ställen som är säkrare och lättare att kontrollera. Kanske inser Erik först i efterhand vilken enorm provokation själva äktenskapet var för alla runt omkring. Han har uppfostrats till kung och levt som en kung. Men nu är det över för honom. Och det är inte bara kungakronan han förlorar.
Erik skriker och härjar. Stökar runt bland sina böcker och kastar dem en efter en hårt in i stenväggen. Han är oregelig. Lille Henrik som sitter på golvet och leker med en glaskula skakar till. Och underläppen börjar darra när Erik skriker åt Karin. En plötslig attack då han kräks ur sig sitt missnöje över henne, över bröderna, över fångenskapen, över allt som drabbat honom. Karin lyfter upp Henrik och står stilla och tittar på Eriks röda ansikte och saliven som sprutar med de arga orden ut ur hans mun. Så vänder hon på klacken och går, ropar till sig Sigrid och Gustav. De går till sovjemaket längst bort. Karin vet att han snart blir utmattad av all ilska och då kan hon närma sig igen. Nu är det ingen idé. Barnen somnar och Karin slumrar till hon också. Genom slumrandet tränger ljudet av klackar mot stengolvet ute i korridoren. Det är många fötter som trampar. Innan Karin har nitt upp i rummet fyllt av Johans män som beordrar henne att komma med. De ska flyttas. Igen.
Karin och barnen förs till Åbo. Men Erik blir kvar. Han vet inte om att de har flyttats många mil och ett helt hav bort från honom. Han tror att de har placerat sin annan del av slottet bara. I dagboken står det: "Min maka med våld ryckt ifrån mig." Erik saknar sin familj. Genom slottets väggar kan man höra hur han skriker efter Karin, men får inget svar. Johan har velat dela upp familjen i ett år redan, men han har avvaktat eftersom Karin varit gravid och fött en andra son i fångenskap. En amma har varit anställd och avlönad i några månader. Men sen behövs hon inte längre. Den lilla sonen som fått namnet Arnold dör bara några månader gammal, eller kanske ännu tidigare. 200 mark betalas ut till den lillas begravning.
I familjen Vasa, kungafamiljen som regerar Sverige mellan 1523 och 1654, är barnadödligheten ungefär 50%. Hälften av alla barn som föds dör. Livet är väldigt farligt för ett litet barn på 1500-talet. Och det beror inte på våld, det beror på att mässling, förkylning, kikhosta, allt sånt här som många av oss har haft som barn och överlevt, som har sett som en helt vanlig sjukdom som är lättbehandlad, slutar i graven.
Kanske förstår Karin att det är över för henne och Erik som par. Hennes hopp står nu till bröderna Vasas oskrivna regel. Man tar hand om familjens friller och frillebarn. För trots att Karin har upphöjts till Sveriges drottning i 87 dagar, så är det nog som Eriks lilla frilla som Johan den tredje och hertig Karl ser på henne.
En frilla, alltså, det är inte dagens älskarinna, utan det anses vara en form av förhustru innan du gifter dig på riktigt. Och de här kungliga frillobarnen blir väldigt väl omhändertagna, och man brukar tala om att det var kungens naturliga barn.
Förmodligen fruktar Karin det värsta. Att det kommer gå åt skogen för Erik som är kvar i Johans klor. Men det är inte mycket hon kan göra. Fast Karin ger inte bara upp. Hon skriver brev till Johan den tredje där hon ber att åter få komma till sin herre i fängelset. Det får hon inte. Det är en mörk period för vår huvudperson. Fångenskapen har varit tuff för Karin. Och som om det inte vore nog väntar ytterligare sorger. Det värsta som kan hända händer. Den lilla sonen Henrik dör. Vi vet inte exakt när, men han begravs troligen i Åbo domkyrka. Trots att Karin nu har förlorat 2 av 3 söner och att Gustav bara är ett litet barn, tycks han utgöra ett hot för kung Johan den tredje, som inte alls gillar tanken på att Vasasonen Gustav, den rättmätiga tronarvingen, långsamt växer sig stark i Finland. Han måste bort. Hemma i maktens korridorer sammankallas riksrådet den 8 mars år 1575. Ett viktigt beslut tas som leder oss till den sena sommarnatten när den här berättelsen börjar. När Karins rum i Åbo stormas av Johans män och hon mister sin tredje son, den 7-åriga Gustav. Karin är ensam i världen. Erik sitter fortfarande fängslad i Sverige och hon har ingen som står på hennes sida. Sonen är förlorad. Och det är efter den här skräcknatten som Karin inte längre vågar sova med ljusen släckta.
På räknekammaren i Stockholm, nuvarande finansdepartementet, går man igenom räkenskaperna från Åbo slott. Man är väldigt jävlar vad mycket ljus det förbrukas. Det här måste vi ju kolla, det här är ju någon som fifflar med skatten. Det här är alltså på den här tiden då skattefiffel inom myndighetskorruption var mer regel än undantag. Så man skriver till fogden. Fogden svarar, så länge Karin Månsdotter var här så var ljuset aldrig släckt. Och att vilja ha tänt hela tiden och vilja och vara rädd för mörkret, det är ett exempel på psykisk stress. Och min slutsats är att Gustavs kidnappare kom när det var mörkt. Och hon håller tänt för hon vill se, kommer de efter Sigrid också?
Hon har ett barn kvar att beskydda. Dottern Sigrid. Och Karin kommer göra allt hon kan för att Sigrid ska få ett bra liv. Men det är inte slut på olycka för den splittrade familjen. Erik förgiftas på order av bror Johan med stora mängder arsenik och dör en kall februari natt 1577. Det är oklart när och hur nyheten når Karin. Men när Erik nu är röjd ur vägen för gott och sonen Gustav är bortskickad på behörigt avstånd, så är hon inte längre så politiskt obekväm. Nu kan Johan den tredje kosta på att vara lite schysst mot Karin. Han har förvisso lite att kompensera för efter att ha beordrat först kidnappningen av hennes 7-åriga son och sen avrättningen av hennes man. Karin får i alla fall kungsgården Lioksjala. Den ligger utanför den nuvarande finska staden Tammerfors. Kungsgård är som det låter. En större gård där försörjningen är skatteinkomsterna från massa mindre gårdar runt omkring. Det som återstår av familjen, alltså Karin och Sigrid, reser den 15 mil långa färden från Åbo till Lioksjala i ett sällskap av 36 personer. En av dem är Johan spion med uppgift att rapportera till kungen. Om nu Karin skulle börja konspirera mot Johan. Men det är klart att hon inte gör. Karin är klokare än att bita den hand som föder henne. Karin Månsdotter är en överlevare och hon arbetar hårt att få fart på gården, som till en början är rätt så nedgången. En stor renovering kickas igång och Karin får snurr på verksamheten. Efter 10 år är hon en av de rikaste herrgårdsägarna i de finska riksdelarna. Karin är bara 30 år gammal men har drama bakom sig så det räcker för ett helt liv. Och hon bär på en stor sorg. Sonen Gustav som slets ifrån henne har hon inte fått träffa på över 10 år och det plågar henne. Flera gånger skriver hon till Johan och bönar och ber om att få träffa sin son. Men svaret är alltid nej. Karin gör allt för att rusta sin dotter Sigrid så att hon så småningom ska kunna gifta sig och leva ett gott liv. Men Lioxiala ligger långt bort ifrån huvudstadens societet. Man skulle kunna tro att de är helt bortglömda vid hovet. Men så en dag blir Karin bjuden till en ovanlig träff på Svartsjö slott i Uppland.
Svartsjö slott, 1582. Bordet är dukat och vinkrusen är nyss påfyllda. I vaxljusens mjuka fladdrande sken sitter 3 kvinnor. De ser på varandra, ser erfarenheterna de bär på tillsammans. Alla 3 tillhör samma familj. Alla 3 har suttit drottning bredvid en eldfängd Vasakonung. Drottning Katarina Jagellonica, enkedrottningen Katarina Stenbock och den avsatta drottningen Karin Månsdotter. Karin har inte varit tillbaka i Svartsjö slottssalar på över 10 år. Då, när hon senast var här, upplevde hon och Erik sin bästa tid. Sen dess har allting förändrats. Men nu är Karin här igen. Välkomnad åter i familjen som en av de forna drottningarna. Kvinnornas samtal pågår länge. Det finns så mycket att fråga varann. Så mycket som aldrig sagts. De skrattar och gråter en skvätt. Innan Karin drar sig tillbaka till sitt sovgemak kallar Katarina Jagellonica, Johan den tredjes hustru, henne till sig och visar henne bort till ett rum där några av Eriks tillhörigheter ligger samlade. Karin ska få tillbaka dem. Hon kan aldrig få sin döde make åter, men Katarinas gest är ändå en tröst i sorgen.
Att Karin ens står på gästlistan till en sån här bjudning vittnar om att hon respekteras av familjen. Dottern Sigrid har kanske själv suddiga minnen från barndomen. Hon välkomnas av familjen. Och några år senare fixar en av släktingarna faktiskt fram en rekorderlig make till henne. Trots att Karin har fått nej så många gånger ger hon inte upp idén om att återförenas med sin son. Och till slut får hon ett ja. Det blir ett känsloladdat möte med sonen Gustav. Karin är 48 år gammal och sonen 27. Det var 20 år sedan de skildes åt. Men Karin kommer inte kunna rädda Gustav från det tragiska livsöde som väntar för honom. Han trasslas in i en politisk härva och dör utfattig i Ryssland, knappt 40 år gammal. Karin överlever sin son, liksom hon överlevt sin make Erik den 14, hans bröder Johan och Karl och de flesta andra som sett henne stiga till toppen, falla och sen resa sig igen. Men en dag kommer också Karins sista stund. I gryningstimmen den 13 september år 1612 dör hon, 62 år gammal, lugnt och stilla efter en tidssjukdom. Begravningen i Åbo domkyrka är påkostad och den betalar Karin själv för. Livet har lärt den före detta pigan att själv är bäste dräng. Karin Månsdotters livshistoria är unik i sitt slag, som klippt och skuren ur en saga. Flickan från folket som gör en osannolik resa vinner kungens hand och hamnar på tronen som rikets drottning. Det låter för bra för att vara sant, men för Karin blev sagan verklighet. I alla fall i 87 dagar. Men hennes svindlande resa fortsatte även efter fallet från tronen. Karin Månsdotter är en av de ytterst få i sin tid som föds fattig och dör rik. Och hon är den första vanliga kvinnan som nått in i historieböckerna med sitt eget namn. Som drottningen buren ur folkdjupen. Bilden av Karin har varit den av en vacker, oskuldsfull blondin som tröstar sin arga man. Bevisligen var hon mycket mer än så. Det finns inte mycket kvar lämnat efter Karin Månsdotter, men på Lioxiala har man hittat tenntallrikar med hennes initialer ingraverade. KMD, ett bevis på att de hade det gott ställt på gården. Hon har också lämnat efter sig ett levande minne. Karin planterar ekar, som nu över 400 år senare fortfarande tronar i majestät på markerna där Kungsgården en gång stod.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Tove Palén, Samuel Lindberg och Pablo Leiva Wenger.
P3 Historia görs av Munk.
P3, Sveriges Radio.